Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Varmt välkomna till ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden, som det här avsnittet kommer handla jättemycket om. Träning, 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 träning. Det var ju så mycket karriär i förra avsnittet.
Ja, men det var ganska populärt tror jag. Det var ju kul att få mycket respons på det, och att det var många som kände att ja, men det där gav mig liksom sista pushen att våga ta det där steget som jag har velat ta. Eller många som skrev att vet du vad, det där har jag precis gjort och det blev helt rätt och så. Så då, det kändes kul tycker jag. Så att jag tror att det var ganska uppskattat. Men eftersom vi heter Träningspodden så kan vi ju inte prata karriär varenda avsnitt.
Ja, men det var faktiskt flera stycken som sa upp sig under förra veckan. Efter att lyssna på Träningspodden så bara, nej, nu tog jag steget. Det här var liksom signalen. Det var det här jag väntade på, tecknet att nu är det dags. Lovisa och Jessica säger att nu är det dags.
Fan vad kul, för ibland behöver man bara ett tecken. Alltså jag har blivit mer och mer övertygad de senaste åren om att universum har alltid en plan. Och ibland fattar man inte universums plan. Men när man sen tittar tillbaka och lägger ihop alla delar så förstår man, just det här var ju meningen. Det var meningen att det skulle bli så här. Och alla de här små sakerna var tecken på vägen. Till och med små motgångar som man verkligen behövde ha för att liksom nå den där grejen till slut.
Ja, men det är ju, förstår du vad jag menar? Det är ju så lätt att se de här tecknen i efterhand. Att man ser det bakåt i tiden. Men tänk den dagen när man lyckas förutse dem och faktiskt ta dem när de kommer flygande förbi.
Ja, men du vet, jag har haft en ganska mycket motgångar under senaste 1,5 åren kan man säga. Men min kille, han har varit så bra, för han har sagt till mig, ja, men det kanske finns någon mening med det här. Och när man är mitt uppe i det och tycker att det här är det värsta som har hänt mig, och man typ grinar och är helt förtvivlad och tycker att livet är så himla orättvist, då ser man ju inte det. Men så här i efterhand så har jag lagt ihop varje grej och sett att just det, alla de här sakerna tillsammans, det var ju liksom tecken på att det skulle bli så här. Mm. Och nu har jag landat i något som känns skitbra. Så att man får, ibland måste man ha tålamod och liksom tänka att universum har en plan. Och försöka se tecknen, som många då uppenbarligen gjorde förra veckan.
Mm. Ja, det är så spännande. Kul. Men sen vi spelade in träningspodden i förra avsnittet så har ju både du och jag sprungit lopp.
Ja, jag har sprungit maraton igen.
Woohoo!
Och så hade det varit härligt med en liten trumvirvel där.
Vi var ju så nyfikna och jag var lite spänd. Och jag ska inte säga orolig, men jag hade lite pirr i magen för din skull.
Det hade jag med, kan jag säga, Lovisa. Jag var ju supernervös. Jag tror aldrig jag var så nervös inför ett maraton någon gång. Och jag vet ju varför jag var nervös. Jag var ju nervös för att jag hade ju inte gjort mina förberedelser som jag skulle. Så att jag visste att det här kommer att bli tungt, det här kommer att bli svårt, det är inte säkert att jag klarar det. Och det är klart att man har en lite så här halvpirrig känsla i magen då.
Men det är som att stå framför fröken och veta att man inte har förberett sig inför provet, men man vet att man kan klara provet ändå om man bara är lite smart.
Exakt, man kastar sig ut i det där helt enkelt. Och det gick ju bra, men det var på riktigt. Det var jämförbart med mitt första maraton. Mitt första maraton var ju fruktansvärt, för att det var ju en sån chock. Man fattade ju inte vad det skulle innebära att springa ett maraton. Och det gjorde ju så ont. Det var ju så mycket tårar så det var inte klokt. Men det här, det gjorde nog lika ont. Fast då visste jag ju att det skulle göra ont. Men det blir ju inte lättare för det på något sätt.
Men du var beredd på det?
Ja, jag var beredd på att det skulle göra riktigt, riktigt ont. Men det var svinjobbigt. Så jag var inte säker på att jag ens skulle vara pigg nog att kunna podda den här veckan. Men faktiskt, jag var död i typ 2 dagar. Och sen, nu känner jag mig ganska bra. Nu känns benen helt okej. Tänkte ut och springa en sväng idag. Känner mig ganska pigg. Jag har ju sovit som en dåre på eftermiddagarna efter loppet här nu, men nu är jag tillbaka på banan, känns det som.
Men när du stod på startlinjen, då hade du vätskebälte och du hade nummerlapp. Hade du någon så här tid, farthållning på klockan eller telefonen så att du liksom visste vilket tempo du skulle hålla? Liksom, vad var dina förberedelser på startlinjen inför loppet?
Jag hade ju med mig Patrik, han är ju perfekt. Han höll alla grejer, såg till att jag höll mig lugn, stretchade.
Waterboy.
Ja, och han var verkligen tvungen att hålla mina grejer, för jag var så nervös. Jag sprang och kissade 3 gånger på 25 minuter innan loppet. Jag bara, jag måste gå och kissa igen. Han bara, du skämtar med mig. Nej. Och ändå när jag sprang iväg så kände jag så här, nej, jag är kissnödig. Men då tänkte jag faktiskt så här, nej, vet du vad, nu inbillar du dig. Du får inte stanna och kissa. Och det gjorde jag inte, och sen gick det över. Så att det var ju bara en nervös inbildning. Men jag brukar inte springa med klocka. Jag har däremot, jag tar tiden själv med min egen löpapp som jag använder. Så att jag ska ha lite koll på min egen tid. För att det man ser ofta ute på banan, det är ju bruttotiden.
Och man står ju oftast när startsignalen inte går.
Ja, precis. Och man står ju oftast inte längst fram, så att man liksom går över startlinjen precis när startsignalen går. Men tack vare att man då har ett chip på skon så mäter ju det där chipet när jag passerar startlinjen och när jag går i mål, så att jag kan liksom få min exakta tid, och det är ju tur. Annars så skulle det ju bli upplopp där i startområdet, och det går ju inte. I alla fall så hade jag ju tänkt att om jag kan börja loppet med att kanske springa i 6 tempo, så är det bra.
6 minuter per kilometer.
Precis. Kan jag börja springa så och springa på så länge jag orkar, då borde jag klara mig ganska bra. Men jag hade ju ingen tanke på att jag skulle orka springa riktigt så snabbt hela loppet. För jag förstod att på slutet då kommer det att bli tufft. Men vad tror du händer då? Adrenalinet sprutar ut ur öronen på mig. Så när jag börjar så står jag där i målfållan med farthållarna för 3.45.
I startfållan, ja.
Med farthållarna för 3.45. Du vet, de har en liten ballong där som sitter på ryggen.
Och ser asportiga ut.
Ja, precis. Du har ju varit farthållare så du vet hur det är. Man måste ju ha ett visst appearance. Stå där och studsa lite, se lite kaxig ut, snacka med alla. Hur känns det? Känns det bra? Är du laddad? Och så under loppet, jag vet inte hur många gånger de sprang fram till en bara, topp, super, super, kämpa, heja, heja, går det bra? Hur känns det, tjejen? Så att de är väldigt sådär omhändertagande då. Men jag stod där och så tänkte jag att ja, men jag låter dem springa iväg. Men tror jag att jag lät dem springa iväg? Nej, det gjorde jag inte. Jag hakade ju på där 3.45. Det var ju...
Då hade du kanske... persat med 20 minuter om du hade hängt på dem hela loppet.
Ja, jag vet. Och jag förstod att jag inte skulle klara det. Men jag var så himla pigg i början. För jag hade så mycket adrenalin. Det bara pumpade. Benen kändes skitbra. Första milen var ganska bekväm löpning. För det var platt och lutade ganska mycket neråt och sådär. Så att det rullade verkligen på. Så jag sprang första milen på 55 minuter. Och det var ju lite fortare än vad jag hade tänkt mig faktiskt. Så sen så sprang jag på andra milen. Då gick det lite tyngre. Då fick jag släppa de där 3.45. Och då sprang jag på en timme ganska exakt den andra milen.
Så då det ungefär var liksom... en halvmara.
Ja, precis. Och det var ju mer tempot jag hade tänkt mig. Och då kändes det fortfarande ganska bra. Det var också ganska skön bana, ganska platt. Lite neråt. Träffade en svensk kille på vägen faktiskt. Jättekul. Han sprang upp. Kanske vi, ja, men då hade han bara sprungit 7 kilometer. Och hejade på mig. Tjena, jag lyssnar alltid på träningspodden.
Ett fan.
Ja, det var verkligen ett fan. För att han visste ju exakt mina mål. Och att jag hade gjort för lite långloppsträning. Och du vet, han hade ju hört allting på träningspodden. Han hade stenkoll.
Och han var tillräckligt pigg för att kunna prata med att han sprang.
Du, den här killen, han var ju ett unikum. Han hade ju någon slags utmaning han gjorde, att han skulle springa 40 långlopp på ett år. Alltså lopp som är maraton eller längre.
40 långlopp på ett år?
Ja, och han var också 40 år som jag. 40 långlopp på ett år. Och vet, det här är så sjukt. Dagen innan Kasselmaraton så hade han sprungit ett bergsmaraton på lördagen.
Va?
Sen satt sig i bilen, kör till Kassel, går upp och springer... ett maraton till på söndagen.
Men alltså, var han sådär supervältränad i kroppen? Eller var han... Alltså,
ja, han jobbade som tennistränare. Men han var supervältränad. Han var inte sådär, kenianslank. Utan nej. Han var liksom... men om du förstår vad jag menar. Men som en sådär... men typ en vältränad tenniskille.
Men man måste ju vara extremt vältränad om man klarar den här belastningen på knän och höfter och fotled. För det är ju sånt som inte syns på utsidan, men... återhämtningen måste ju vara supersnabb om man kan springa så långt 2 dagar på raken.
Ja, men alltså hans återhämtning, den kan ju inte vara av denna värld. Och det sjuka var också att jag stötte på honom där på 7 kilometer kanske. Och han såg ju mycket piggare ut än vad jag gjorde redan efter 7 kilometer. Han var helt studsig i benen. Han bara, men jag tänkte ta lite lugnt det här loppet. Kommer i mål kanske på 3.45. Jag bara, okej. Ja, vi är inte riktigt på samma löparplanet här, men... visst, kör på. Sen så träffade jag honom också i målfållan. Han hejade på mig någon gång längs loppet där man liksom mötte dem som låg lite före. För det var så på några ställen. Och då ropar han så här, hej Jessica, du ser ut som en snygg 25-åring.
Jag fick en liten energi. Det finaste komplimanget som Jessica kan få.
I några steg så tänkte jag, nu måste jag sträcka på mig lite här.
Ja, för du blev peppad av honom.
Ja, men det är klart jag blev. Och sen träffade jag honom i målfållan och då hade han sprungit på 3.35 tror jag.
Herregud.
Det är så sjukt. Men han var verkligen ett fan. För att han visste ju att Almenäs-pokalen, att jag hade stulit den av min kille. Så när han träffade min kille så var det första han sa så här, tjena, är det du som är Falleman-pokalen?
Gud vad roligt. Det var liksom ett helt annat land, en helt annan stad. Och ändå så är löparvärlden så liten.
Ja, det var faktiskt väldigt kul. Och han peppade ju på där, för jag var inne på det när jag sprang andra milen här. Då mötte jag honom någon gång där banan liksom gick parallellt med varann. Och då tjoade han på mig och då fick jag lite energi. För då, Lovisa, hade jag väldigt ont i kroppen redan.
Sådär, så att det liksom är nere på skelettnivå?
Jag har inte riktigt ändå, men jag hade fruktansvärt ont i vad heter det, hälsenorna. Det började jag ju få... typ efter 3 kilometer och kände så här, hur ska det här gå? Jag har redan ont i hälsenorna, men ja, det var ju bara att springa på liksom. Men sen så började jag också efter ungefär 1,5 mil få riktigt ont i knäna, alltså båda knäna, och det är ju värre, för alltså får man tillräckligt ont i knäna, då kan man ju faktiskt inte fortsätta springa.
Det går ju inte att böja alltså, på benen.
Nej, så att jag hade ont i låren. Ja, det kändes rätt tungt i alla fall. Men 2 mil gick, och vad hade jag sprungit på? Jo, jag sprang den på en timme. Sen sprang jag 3:e milen, och det var kämpigt, men jag klarade ändå 3:e milen. Det gick liksom lite i vågor, det gör ju det i ett maraton. Att ibland så känner man sig,
fy det är som ett äktenskap.
Ja, men verkligen. Och sen bara, får man lite ny energi och bara, nu går det ju bra igen, härligt. Och så håller det i sig kanske 1 kilometer och sen bara, nej men gud vad jobbigt det är nu. Så går det ju lite grann. Så att jag sprang väl den 3:e milen på kanske 1:03 tror jag.
Och det är fortfarande ett väldigt bra tempo för att vara maraton och för att vara du i den formen som du är i.
Ja men det var faktiskt ganska bra, för jag kom väl dit på ungefär 3 timmar. 3:02 kanske, 3. Mm. Någonting sånt. Ja, i alla fall. Sen börjar helvetet. Du förstår inte. Från 2,9 till 3,6 så var det bara uppför.
Det är då det och känns då som att man får en atombomb i skallen, för att alla sinnen slås ut. Det går inte att tänka något som helst rationellt eller logiskt.
Det gick inte att tänka. Jag hade inte lyssnat på musik. Jag sprang 2,2 mil utan musik. Sen tänkte jag så här, nu får jag lyssna på någonting i alla fall. Satte på musik. Men alltså, musiken, den gick inte riktigt, den gick inte fram. Det är precis som du säger. Det var som att en atombomb hade slagit ner. Jag kunde inte tänka en tanke. Jag tänkte bara varenda steg så här, bara ett steg till. Bara ett steg till. Bara ett steg till. Och då måste man börja sätta upp såna här små konstiga mål. Så att jag brukar alltid tänka så här. Okej, nu springer jag till nästa vattenstation. Till nästa vattenstation. Då kan jag stanna till och dricka vatten. Och så hade jag det som mål. För hade jag tänkt då att jag ska klara de här 12 kilometerna som är kvar, då det hade inte jag gjort, tror jag inte.
Alltså, jag var tvungen att bryta ner det på något sätt.
Ja, det gjorde så ont. De där uppförsbackarna. Min kropp gjorde så ont så jag kunde ju knappt lyfta benen. Det var fruktansvärt.
Men jag trodde Kassel var ganska så plant område i Tyskland. Är jag helt fel ute?
Massa backar, ja. Massa backar. Jag var ju förvånad att det inte var mer backar i början av loppet. Men jag hade ju ändå tittat så här på bansträckningen när det skulle gå upp och så. Jag såg att det skulle gå lite upp på slutet, men att det skulle gå så där mycket upp, det hade jag inte trott. Alltså.
Så det är ett ben som man inte kan böja.
Ja, men det är så jävligt att göra det också den fjärde milen. Då ska man springa upp för. Man är inte pigg, om man säger så.
Är det som den där Kina-maran?
Ja, exakt. Ja. Exakt. Och sen så hade de ju också samtidigt en sån här maratonstafett i loppet. Och det var ju ganska knäckande. För man blev ju hela tiden omsprungen av en massa pigga människor som har sprungit 2 kilometer när man själv har sprungit 3,2 liksom.
Ja, de ska springa 1 mil var.
Ja, exakt.
Ja. Så de kommer där bakifrån.
Ja, och man blir omsprungen hela tiden. Det är ju psykiskt knäckande. Och man bara, hur kan han se så pigg ut? Och sen ser man, aha, han springer stafett, han springer 2 kilometer. Det förklarar saken.
Ja.
Så, nej, men det var lite knäckande. Men, efter 3,6, då började det gå nerför. Och då sprang jag förbi också där Patrik och jag bor i Kassel. Och där stod han och väntade med min hemliga japanska linimentspray. Så att jag kunde spraya på benen. Och det var skönt, för det gjorde ont då, kan jag säga. Och så fick jag lite ny energi av honom och så här. Och han gick och ställde sig på ett ställe till på banan och gav mig lite cola och lite så. Så att då kände jag så här, nej men nu fixar jag det.
Men en fråga där.
Ja.
När jag har haft Hans ut med banan flera gånger, och senast när jag sprang Stockholm halvmaraton, så stod han också jättenära där vi bor, för där springer man förbi på Stockholm halvmaraton. Och när jag ser honom och är så där trött så att jag är precis på gränsen att kunna ta ett steg till, när jag ser honom, alltså jag blir inte så här peppad och stärkt.
Du blir irriterad.
Nej, jag blir ledsen.
Och jag bara, ledsen?
Ja. Jag vill bara gråta, jag vill bara stanna där. Och så kan liksom alla andra kan springa vidare. Så kan vi gå hem istället. Jag har så svårt att hålla ihop det här paketet med kropp som ska. Och han kom med sin cola och skulle peppa mig. Och här häll i lite grann i munnen. Och jag blir så blödig, emotionell. Det är precis som när barn springer lopp eller liknande. Jag vill bara liksom böla som en vuxen kvinna. Jag har jättesvårt att känna så här, jädrar, nu kör vi, kom igen. Som jag kan känna när mina kompisar står och hejar på mig, eller om det är bloggläsare eller liknande. Då blir jag jättepeppad. Men just Hans, han trycker på en knapp så att jag liksom bara blir som en våt fläck på asfalten.
Åh, men det kanske är för att vi har ju inte varit ihop lika länge som ni har varit ihop, så att jag vill ju fortfarande imponera lite på. Så jag bara sträckte på mig lite extra, försökte springa lite mer spänstigt.
Oj, 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 oj. Så ni pruttar gud, inte framför varandra än? Det är på den nivån.
Nej, är du galen? Jag tror aldrig jag kommer till den nivån. Jag är aldrig på den nivån i ett förhållande, tror jag. Att prutta inför den andra. Det tycker jag fortfarande är extremt pinigt. Usch. Nej, men i alla fall, jag blev lite peppad av honom. Så han stod ju där då vid 3,6. Sen stod han ungefär vid 4 också. Och då hade jag ju 2 kilometer kvar. Det var så tungt. Så kom man in på en arena och så ska man springa ett varv runt, ett så här 400 meters varv runt för att komma till målet.
Ja, som på Stockholms stadion också, ja, på Stockholm Marathon.
Ja, men precis. Ja. Så där är det lite publik och så där som står och klappar och hejar. Och alla mina tider i maraton så har jag kunnat spurta in i mål. Alltså sista biten, man ser mållinjen, då jäkla trycker man på hur trött man än är, till och med på Hawaii. Men den här gången gick det inte. Det var som att springa i sirap. Jag bara tänkte, men jag ska springa fortare nu. Men det gick inte. Det var helt omöjligt.
Men vad tänkte du på då? Vad var det liksom för tanken du tar fram när det är 200 meter kvar och benen inte lyder?
Nej, men då tänkte jag bara på att Patrik stod i målfållan och att han hade en liten flaska champagne till mig som jag snart skulle få, och att jag skulle klara det. Och så såg jag ju klockan också, och jag visste ju för sig att det där var bruttotid, så det var svårt att räkna på, men den var liksom på 4, jag slog över till 4:28 när jag sprang in, så att jag såg att jag måste ändå skynda på så att jag inte kommer över 4:30. För då, det var ändå som ett litet delmål att springa snabbare än 4:30. Även fast jag sa att tiden inte spelade roll. Men jag ville ändå gärna komma under 4:30.
Du hade litet hemligt mål.
Ja, jag hade ett litet hemligt mål.
Men när kände du under loppet att du kommer klara det här? Att du kommer ta dig i mål och du kommer ta dig i mål löpandes? När under 42 kilometer kom den insikten till dig på riktigt?
Alltså, jag tror att någonstans efter runt 3,2-3,3, då var jag inte säker. För då tänkte jag så här, jag kanske måste bryta. Jag är inte säker på att jag orkar det här. För det var så mycket uppför och jag hade så ont. Jag hade så ont att varje steg, det var en plåga. Alltså jag kunde inte tänka annat än, varför gör jag det här? Är jag helt dum i huvudet? Jag tar sönder min kropp. Jag var rädd att någonting skulle gå sönder på riktigt. Så ont hade jag i knäna. Så att jag tänkte att jag tar sönder något, så jag kanske aldrig mer kan gå igen.
Alltså, man blir så stolpig i gångstilen.
Exakt. Och det gjorde så ont. Jag kände också, som jag har fått på något maraton som jag sprungit, att höften började låsa sig. Ena vänstra höften, och det är väldigt obehagligt. Benet nästan börjar lite grann domna bort och man känner sig att jag kan nästan inte lyfta det med viljekraft. Det lyssnar inte. Det är väldigt obehagligt. Så att det fanns en tanke på att jag kanske kommer att vara tvungen att bryta. Men sen när jag träffade honom, jag tror att det var då när det började gå nerför, för då visste jag att nu är det slut på uppför. Och där står han och jag får lite ny energi. Då kände jag så här, jag fixar det här. Jag fixar det här på något sätt. Det var vid 3,6. För då var det ändå 6 kilometer kvar bara. Så det var nedräkningen. Men 6 kilometer kan jag säga, de går inte fort där på slutet. Man hinner tänka många tankar.
Ja, men jag tror jag liksom, för de som aldrig har sprungit ett maraton, vilket de flesta ju inte har gjort och kommer aldrig att göra. Men just de här höga topparna och djupa dalarna som man går igenom mentalt under ett sånt långt lopp. Vad mycket man lär sig om sig själv och hur man reagerar när det är jobbigt, som jag tycker att man har nytta av i ett större format. Det här mikroformatet under 4, 5, 6 timmar går liksom att dra ut över en hel livstid när det gäller att ha tålamod, när det gäller att bita ihop för man vet att det löser sig och så vidare. Jag tycker att det är väldigt spännande att lyssna på människors lopprapporter, just det här att när det inte har varit gala och glamourlöpning hela loppet, utan att det har funnits en dynamik och det har funnits en flexibilitet under loppet. Det är så spännande att höra på, för jag kan tänka mig att när du gick i mål så glömde du ganska så snabbt bort hur jobbigt det hade varit.
Ska jag vara helt ärlig, jag gick i mål, sprang i mållinjen, var glad men började grina. Det där händer mig ofta när jag springer maraton. Jag börjar gråta. Det är liksom lättnaden över att äntligen vara i mål. Lättnaden över att det här är över nu. Och sen hade jag så ont så att jag la mig ner på gräset, fick den här champagneflaskan som jag drack upp, Fast jag var inte så sugen, men jag tänkte jag måste. Det är ju ändå min grej liksom. Det är min image. Jag ska dricka champagne när jag går i mål. Och sen när vi skulle ta oss hem så kunde jag knappt gå. Jag kunde knappt gå till bilen, gå upp för trapporna i hans hus. Jag fick ju liksom släpa mig upp som en gammal tant. Och sen låg jag och sov flera timmar på eftermiddagen. Det var ingen runners high att snacka om här i alla fall, det kan jag säga. Och då tänkte jag på riktigt så här, varför gör jag det här? Är jag dum i huvudet? Jag kommer inte att springa ett steg på jag vet inte hur länge. Jag vill inte springa mer. Jag var så less. Jag tyckte det var fruktansvärt alltså. Och jag hade verkligen inga så här känslor. Gud vad kul det här var ändå, bla bla bla. Men det tog ju bara 2 dagar. Så igår så låg jag på nätet och började leta efter nya maraton att springa. Aspepp, för då tänkte jag så här, nu har jag ju ändå gjort ett riktigt långt pass. Nu kanske jag ska hålla i det här.
Exakt, du kan tillgodoräkna dig Kasselmaraton som ett långpass.
Ja, men det var det jag tänkte, för jag tycker ju långpassen är ganska tråkiga. Men tänkte så här, nu har jag gjort ett riktigt långpass. Kanske behöver lägga till någon till, en tre milare och kanske någon 2 milare här. Och så då kanske jag klarar mig ändå.
Ja, men det där är intressant, för det brukar jag säga till människor som kommer och frågar mig om just det här med att förlänga tävlingsdistansen. Du hoppade ju från 0 till maraton. Du har ju aldrig sprungit ett lopp som har varit kortare än maratondistansen. Och det är ju din grej. Men det är ju någonting som jag kanske inte rekommenderar. Men just det här att har man sprungit 5 kilometer, då vet man om man kan springa 1 mil. Och när man har sprungit 1 mil, till exempel tjejmilen eller topploppet eller liknande, och går i mål, där och då vet man om man kommer kunna springa en halvmara. Och samma sak när man går i mål på ett halvmaraton. Där och då vet man ifall man kommer palla. Man kommer känna, är jag sugen på att göra det här dubbelt så mycket? Ännu längre. Alltså går man i mål på ett halvmaraton och känner att det här var precis på gränsen av vad jag klarar av. Det här var, jag hade marginalerna precis på min sida. Då kanske det inte är aktuellt att lägga upp ett maratonprogram och springa ett maraton. Men det finns väldigt många människor som springer en halvmara som känner att ja, det här var inte så farligt. Jag skulle nog kunna faktiskt träna och genomföra ett maraton, kanske inte i år, men nästa år. Men om man är precis på marginalen på den korta distansen, då tycker jag att man faktiskt ska man ska hålla sig borta från den längre distansen. Det är många som försöker tvinga och forcera sig upp i distans på lopp. Men jag tror att motivationen och det här att man känner inombords när man är redo att förlänga tävlingsdistansen.
Jag kan ju säga att jag kände ju direkt att jag kommer inte börja springa ultra.
Ja, men exakt.
Det var inte så att jag kände så här, jag skulle vilja utmana mig själv med att springa 6 eller 10 mil. Nej, jag kände inte så.
Nej,
när jag gick i mål.
Och det är faktiskt i min egen så där löparresa. Jag har ju gått från att tycka att 5 kilometer är jättejobbigt till 10 kilometer, 15 kilometer, sprang halvmara och tänkte att jag ska testa maratondistansen. Och när jag hade sprungit några maraton, då kände jag att jag skulle kunna springa ännu längre tid. Jag kommer inte springa fortare. Jag kommer nog springa antagligen mycket långsammare. Så att jag har ju faktiskt hållit på med de här grejerna som tar 6, 7, 8, 9, 10 timmar. Och det gör att femman blir på ett sätt jättelätt. För det är bara 20-25 minuter. Men det blir jättejobbigt för jag måste springa så fort. Så att det komplexa ligger i att jag tror att man vet innerst inne om man är mentalt redo att satsa på längre. Man behöver inte forcera fram det eller be någon annan komma med input. Jag tror att man med en hyfsat god självinsikt vet, är det realistiskt för mig att springa dubbla sträckan, oavsett om det är att öka från 5 till 10 eller från 10 till 21 och så vidare.
Jag kände ju nu senast när jag sprang att när jag hade sprungit en halvmara, så kände jag så här, wow, vad lätt det gick ändå. Och jag kände så här, hade jag sprungit bara halvmaran, då hade jag kunnat trycka på lite mer. Så att jag tänkte att när jag har sprungit alla mina maraton i alla världsdelar som jag ska göra, då kanske jag ska börja springa halvmaraton. Då kan jag åka runt världen och springa halvmaraton. Det kommer vara mycket, mycket bekvämare, kände jag med en gång.
Exakt, och det är det som är så kul, att faktiskt kunna göra allting, och att alla lopp man kör eller distanser man tränar på, att det finns en egen nisch för det, att man inte behöver göra jämförelser rakt över. Alltså att den som är duktig på 5 km behöver inte vara jättebra på 21 km och tvärtom. Och att man inte måste jämföra sig med andra när man kommer upp i de här långa distanserna, för att alla gör en jättestor, vad ska man säga, vinst eller seger bara för att de står på startlinjen. För de flesta som påbörjar ett träningsprogram för löpning, allra flesta, kommer inte kunna stå på startlinjen när det väl gäller. Det är ju inte svårt att springa själva loppet, utan det svåra är att följa ett program. Och det var exakt det som hände dig. Att genomföra loppet, absolut, du gick igenom en väldigt många känslor i hela registret. Men det klarade du bättre än att följa programmet fram till loppdagen.
Jag brukar ju vara så duktig på att följa program. Men jag kan ju bara säga till alla våra lyssnare som funderar på att kanske springa maraton. Alltså, fuska inte med träningen. Fuska inte med träningen, för att man får igen det på ett dåligt sätt. Alltså. Och framförallt, fuska inte med långpassen. För det är ju, jag vet ju att det är därför jag fick så otroligt ont i kroppen. För att min kropp var ju inte van vid de långa distanserna, helt enkelt. Utan det gjorde ont i alla leder och alla muskler. Det var inte värt det. Jag kommer inte att fuska med träningen en gång till när jag ska springa maraton, det kan jag säga.
Men jag tänkte, innan vi lämnar löparträsket, för träningspodden handlar inte bara om löpning, även om det är högaktuellt för dig och mig och väldigt många som ju till exempel ska köra Lidingöloppet i helgen, så tänkte jag prata om mitt lilla lopp. För nu säger jag lilla och sen så gör jag såna här klamrar i luften här.
Ja.
För jag sprang 10 km och det är lilla i sammanhanget. Men för mig så var det väldigt stort. Jag sprang topploppet i lördags.
Ja.
Och topploppet, det är ganska så, jag tycker att det är kul grej, för att man kan välja mellan 5 och 10 km. Bara det är en rolig sak, att man på samma lopp kan dels då köra. Man kan vara en familj och den ena springer 5 och den andra springer 10. Och det fanns ju några som var helt tokiga. De sprang ju först 10 och sen vilade de 1,5 timme och sen sprang de 5 också. Men det är,
oj.
Ja, men det är en helt annan femma. Men jag sprang 10 km och då skulle man springa 2 varv på en bana runt Hagaparken. Och Hagaparken, det är ju där Victoria och Daniel bor.
Ja.
Vid Brunnsviken i Stockholm. Och det var väldigt kuperad bana. Det var mycket så här upp och ner. Det var lite som en velodrom nästan.
Jag har tränat där också.
Ja,
det är mycket backar.
Det är roligt. Är man duktig på kurvtagning, det är sån här tips som jag brukar ge till människor som ska springa så här citylopp. Att man, är man duktig på kurvtagning, då kan man kapa ganska mycket jämfört med om man alltid håller sig i mitten på banan. Då måste man springa mycket längre än om man alltid slickar kurvorna.
Det ska jag säga dig, att det lär man sig när man springer maraton.
Ja.
Man vill inte springa en meter längre än man behöver. Snacka om att alla ligger och slickar sig in i kanten av banan.
Och det är det som är kul med de lite mindre loppen. Och då säger jag mindre, men topploppet är ett litet lopp jämfört med tjejmilen till exempel. På tjejmilen är det jättesvårt att slicka kurvorna för att det är så mycket folk. Men när det är lite glesare, på till exempel de här stadsloppen som går runt om i landet, olika Norrköping stadslopp och så vidare, när det inte är så många som står på startlinjen, då har man oftast en snabbare totaltid jämfört med de här fullpackade loppen, just för att man har lättare att kunna tajta till kurvorna. Och jag är ganska så duktig på det. Jag har lärt mig den hårda vägen. Sen är det lång backe. Alltså den är lång och den är seg och det är så här rullgrus, så att den är ganska så tuff. Både mentalt men också tuff för benen, för att man liksom inte riktigt får det fäste som man vill skjutas upp med. Men det var första gången som jag faktiskt sprang en sån här tvåvarvsbana.
Mm.
Och det var ganska så intressant, för att då kunde jag testa när jag hade sprungit första varvet och göra en snabb utvärdering i huvudet.
Just det.
För att om man ska springa en enda lång loop på 10 km, då kan jag tycka att okej, nu är jag på väg bortåt, nu är jag på väg bortåt, nu är jag på väg bortåt. Och sen så till slut har man ju i alla fall någonstans vänt och börjat liksom komma tillbaka till målet. För start och mål är ju nästan alltid på samma ställe ungefär. Men det var så häftigt att kunna göra ett varv och sen så känna att det här kan jag göra ännu snabbare. Det är nog första gången i hela mitt liv som jag känner att jag kan göra bättre andra halvan av ett lopp än första.
Oj! Vad var det som gjorde att du kände det då, tror du?
Ja, dels för att jag inte hade så bra koll på bansträckningen innan. Så jag stod, alla startade uppdelat i två grupper i 10 km gruppen. Ja, två gäng var det. Och jag stod ungefär i mitten av första gänget. Och många löpare är ju jätteduktiga. Både killar och tjejer på topploppet. De sticker ju iväg. Men då tänkte jag så här, nu ska jag inte bli stressad. För jag blir ofta stressad. Jag är en tävlingsmänniska, jag tycker det är jobbigt. Jag har ingen aning om hur de andra har tränat. För jag tycker ändå det är jobbigt när de blir snabbare än vad jag är. Och jag kommer aldrig bli snabbast. Och jag kommer aldrig bli mest uthållig. Men jag kan ändå ha svårt att sätta upp någon form av skygglappar. Jag blir lite stressad av att andra presterar bra.
Håller med. Jag hör dig.
Och jag blev omsprungen och omsprungen och omsprungen. Och jag tänkte, jag ska inte jaga upp mig. Det finns ingen prestige här. Jag sprang inte med klocka, jag sprang inte med musik. Jag hade ingen aning om vilket tempo jag hade förutom mitt inre tempo. Och så tänkte jag så här att jag ska låta dem springa. För det kommer lösa sig. Därför att det spelar ju ingen som helst roll vad andra presterar. Med min egen nöjdhet. Det har ju inte med varandra att göra. Och det är så svårt för mig att hålla isär de delarna. Jag är duktig på det i vardagen. Alltså jag håller inte, fokuserar inte så mycket på vad andra i min bransch, träningsbranschen, vad de håller på med. Jag låter folk sköta sitt. Men när det gäller träning och tävling, bara till exempel på kampsporten när man jobbar på varsin säck bredvid varandra, så är jag så snabb med att registrera tempot på hon som står bredvid och kör snabba slag. Att hon är snabbare än vad jag är. Det går en halv sekund tar det, så har jag registrerat det. Men det spelar ju ingen som helst roll för min egen slaghastighet. Så att när jag hade sprungit mitt första varv där och tänkte, banne mig, jag kan göra det här snabbare. Då började jag plocka placeringar. Och det var en fantastisk känsla att få springa om. Att få känna att det händer någonting när jag trycker ifrån med fötterna. Istället för att alltid bli omsprungen så som jag har haft det på lopp sedan jag började springa lopp när jag var kanske 23, 24. Alltid blivit omsprungen. Så det som hände när jag tog det lugnt i första halvan, det var att jag för första gången på 5-6 år inte har fått håll under ett lopp. Jag får alltid håll på alla lopp som jag någonsin har sprungit.
Var då i slutet av loppet eller när då?
Det är lite olika. På kortare lopp, kortare distanser, 5 km och 10 km, då kan jag få håll ganska tidigt. Ungefär 1,5-2 km in i loppet. Och då får jag håll på insidan av revbenen. Jag får liksom inte håll där nere ovanför, vad blir det, höftbenet. Det är ju liksom det vanliga, den här sidohållen. Jag brukar få håll på insidan av revbenen, nästan som en sån liten magmuskelkramp.
Oj, det är svårt att andas då.
Ja, och det blir som att hela bröstkorgen krummar sig lite grann. När jag hade sprungit Stockholm halvmaraton förra helgen, då hade jag typ träningsverk 3 dagar i den lilla muskeln efteråt. För att den har liksom legat och tryckt ihop. Och var ju nästan tvungen att gå på Stockholm halvmaraton, och det var ju bara en vecka innan. Så att min egen erfarenhet och min egen känsla kring det här med håll, det är att ju mer vältränad jag blir, desto mindre risk är att jag får håll. Men det handlar också jättemycket om att ha lugn för mig. Att inte forcera fram löpsteget, att inte dra upp andningen för snabbt i frekvens, utan att vara lite mer is i magen, lite coolare. Då har jag inte fått håll. Och det har hjälpt både på träning och som nu en helt annan attityd till loppet när jag ställer mig på startlinjen på topploppet. Och det var så häftigt. Man vet ju faktiskt inte vad håll beror på. Det är jättesvårt att få fram den riktiga orsaken till varför man får håll.
Ja, och hur man ska undvika det. Men det var ganska intressant det där du sa faktiskt med att du brukar bli omsprungen. För att det där tror jag... Det där har liksom lite grann med hur man är att göra. För jag vet, när jag träffade den här Thomas, som han heter, den svenska killen, efter målgången, så sa han till mig så här, men varför börjar du inte lite längre bak istället och så springer du om folk på vägen? Det är ju mycket skönare för psyket. Men jag är så här, nej, jag vill hellre börja längre fram och ha lite försprång. Då kan de hellre springa om mig längs vägen, men då vet jag att jag är i alla fall inte sist där bak liksom. Det är någonting med det. Och just inför det här loppet så var jag jätterädd för att komma sist. Alltså hur löjligt låter inte det? Jag var livrädd, för det var ett så litet maraton. Jag trodde att det var så stort som de jag brukar springa kanske.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta.
Ja, minst 5000. Men det var ju bara 600 som sprang själva maratonet. Och så var det en massa stafettmänniskor, men det räknas ju inte riktigt. Så jag hade sån skräck. Ända fram till startögonblicket hade jag sån skräck. Så här, tänk om jag kommer sist, tänk om jag kommer sist. Gud vad pinsamt. Alltså jag kommer skämmas ihjäl om jag kommer sist. Nu kom jag inte sist. Nu kom jag ju typ i mitten någonstans, 300 någonting. Och jag sprang på 4:27:35. Och de sista tror jag sprang på 5:45 eller någonting sånt. Så jag hade ju lite marginal.
Strax men under 6 timmar om man kom i den sista femtedelen.
Ja, 6 timmar, det var där de drog gränsen. Därför man fick inte springa längre än 6 timmar. Det var ett ganska snabbt maraton, tror jag. Men just det där, och det där tror jag är mitt problem. Alltså när jag springer loppet, det blir för mycket tävling. Jag blir för nervös av det alltså. Och det här som du säger, att du blir så stressad, folk springer om det och folk är snabbare. Jag skulle inte palla det i kortare lopp. Jag skulle ta ut mig så mycket så att jag trillade ihop, förstår du?
Ja.
Springa över min förmåga, för jag blir så stressad av att jag måste tävla med alla andra hela tiden.
Ja, men det är därför jag gillar ju Lidingöloppet väldigt mycket. Just för att det är ganska så smalt på många partier. Så att om man bara har anmält sig till rätt startgrupp som faktiskt har en autentisk och realistisk uppskattad måltid, så räcker det med att hålla samma fart som alla andra. Om man bara liksom ställer sig i ledet och hänger med i vågen, så kommer man klara sin tid. Jämfört med om man står för långt bak och måste forcera sig fram igenom, då blir man stressad för att det går för långsamt. Och tvärtom, om man står för långt fram och bara faller tillbaka hela tiden, då är det inte heller särskilt trevlig upplevelse av loppet. Så Lidingöloppet är ju, tycker jag, ett klassiskt exempel på att man kan få hjälp av de andra, för att det är så pass många och långa smala partier, särskilt den sista milen som ju går på ett så här jättefint elljusspår. Det är på många delar jättesvårt att springa om, alltså man kommer inte förbi för att det är i princip stig på vissa delar.
fråga dig en sak. Om man säger så här, sen jag sprang mitt förra maraton, det är 2 år sedan, då har jag kanske lagt på mig, ja, men säg en 3-4 kilo skulle jag gissa att jag väger mer än jag vägde då. Dessutom så hade jag nu när jag sprang PMS, och när jag har PMS så går jag upp 2-3 kilo i vikt. Det är förmodligen vätska, men, eller tuttarna som blir så extremt jävla stora. Så de går säkert upp 1,5 kilo bar, så känns det i alla fall. Ja, men du vet, det är som bara springa med 2 mjölkhinkar som bara hoppar runt där på bröstet, och ont gör dem också, usch. Men hur mycket kan det påverka? Det måste ju påverka ganska mycket. Tänk om jag springer runt där med kanske 7 kilo mer än vad jag gjorde på mitt förra maraton. Det är ganska mycket när man springer i över 4 mil.
Ja, det där är ju jätteintressant med vikt kontra prestation. Många som är överviktiga, alltså vad ska man säga så här, om man väger, låt säga att man väger 80 kilo och så går man ner till 70 kilo, då skulle man antagligen bli bra mycket snabbare på korta lopp. Väger man 50 kilo och så går man upp till 57 kilo, då skulle man antagligen bli lite långsammare. Men man kanske skulle kunna träna hårdare för att det är mindre risk att man får ont för att man har så låg fettprocent. Till exempel stressfrakturer i fötterna är ju ganska så vanliga skulle jag säga bland underviktiga tjejer som ligger och löptränar hårt och länge och många pass i veckan. Så att en viktuppgång för någon som är underviktig kan vara bra på sikt för att man ska prestera bättre på träning. Och sen så klart att man kanske inte, om man till exempel tittar på Isabella Andersson, hon är en av Sveriges bästa löpare. Skulle hon gå upp 7 kilo, då skulle hon prestera antagligen ganska mycket sämre. Men en normal viktig person, så är det inte vikten som är det viktigaste när man står på startlinjen, utan det är hur man har tränat fram till loppet. Men det brukar ju hänga ihop med att om man inte har tränat så går man upp i vikt. Och då blir det liksom dubbel fail, eller vad man ska säga. Man får det dubbelt mot sig negativt. Men om man skulle gå upp för att man har PMS, alltså det där är ju svårt. Har du följt den här mensdebatten som har varit senaste 10 dagar?
Ja, jag har faktiskt följt den, för att jag tycker också att det är konstigt att det pratas så himla lite om mens. Och det känns ju också som, nu är det väldigt sällan tjejer säger det, för jag tror att det känns som det inte riktigt är accepterat. Men om en tjej skulle säga, som jag vet att det var en kinesisk simmerska som gjorde på OS, som sa att jag presterade dåligt idag för att jag har mens. Så får jag bara känslan av att många, kanske framförallt män, nu kanske jag är fördomsfull, skulle liksom vifta bort det som en ursäkt. Förstår du?
Ja.
Ja, jag skyll på det du liksom. Men vad jag inte tror att män förstår, varför inte har forskats mer på det här, det är att många kvinnor påverkas ju extremt mycket av antingen PMSen eller mensen eller båda. En del påverkas inte speciellt mycket alls, men för vissa kan jag tänka mig att det kan ha extremt stor betydelse för prestationen.
Ja, och det är det som är problemet, att det är såna extremt stora variationer. Alltså det är väldigt svårt att forska på någonting som inte är likadant för alla. Och de har kommit med en studie som har delats jättemycket på Facebook, där man har följt kvinnor under menscykeln och försökt liksom ge rekommendationer kring träning. Alltså när man i menscykeln bör träna mest styrka, när bör man ha flest antal pass, hårdast pass och så vidare, för att kunna optimera träningen i relation till de här hormonerna. Men problemet är att det är så pass liten studie, så att det är klart att det finns jätteintressanta aspekter på att forska på kvinnokroppen på det sättet. Men om man har följt, jag tror att det var 58 kvinnor i den studien, det är för litet urval för att man ska kunna dra för stora växlar, att man ska anpassa sin träning utifrån studien. Men det jag min egen erfarenhet, både för min egen kropp, och det är ju alltid det här, kvinnorna, eller kvinnor generellt, är ju duktiga på att känna av sin kropp. Man vet om man har ägglossning, man vet om man precis ska få mens och så vidare. Framförallt när man har fött barn. I alla fall för min egen del så blev jag jätte... Alla signaler varit mycket starkare efter att jag hade varit gravid 2 gånger. Men det är att när man har ägglossning så brukar bäckenbotten vara mer skör. Så att övningar som man normalt sett kan göra utan problem hela månaden, till exempel någon hoppa hopprep eller att köra saxhopp eller liknande, de här liksom riktigt studsande övningarna. Det går alla dagar i månaden utom två. Det är min erfarenhet. En del kan uppleva, och det är det här som är problematiskt då, en del kan uppleva exakt samma sak två dagar innan mens. Och det tycker jag är viktigt att ta hänsyn till, för att det är jättemånga klienter, alltså kvinnliga klienter, som kommer till mig och mina coacher som säger så här: ah, men jag har kört med en PT på gymmet, så skulle vi springa ett maxtest på 2000 meter. Och så kissar hon på sig efter 800 meter. Och så kan hon inte fortsätta testet, även om hon inte konditionsmässigt är slut, även om benen skulle orka mycket mer. Men hallå, jag kan inte springa på ett löpband på sats och det skvätter urin liksom. Alltså det är ju ett problem. Hon kanske hade klarat det där maxtestet jättebra en vecka senare. Det tycker jag att det är viktigt att man faktiskt vänder frågan till sig själv. Och man kan till och med faktiskt föra lite dagbok. För man kanske själv kan se ett mönster när bäckenbotten känns superstark. Jag kan göra alla övningar, jag kan springa och bli riktigt trött även i backar, nerför och så vidare. Alla dagar utom två.
Jag har ju börjat med en ny app som heter, jag tror den heter P-Tracker eller något sånt. Mm-hmm. Period Tracker. På engelska, va? Ja, lite sådär. Där man liksom följer sin menscykel och så skriver man in varje dag olika symptom som man har, hur man känner sig, vad man är på för humör. Man kan skriva egna anteckningar, till exempel om man tränar, hur träningen kändes och sådär. Och nu har jag gjort det i några månader och jag ser ju tydliga tecken på hur min menscykel påverkar mig hela månaden. Och då har jag kommit på att jag är som bäst och presterar som bäst de sista dagarna på mens samt kanske 10 dagar fram tills jag får min ägglossning. Där är jag som snyggast, jag känner mig bäst i kroppen, ja men på riktigt. Jag presterar bäst, jag kan orka hur mycket som helst, jag blir inte alls lika trött, jag är på mitt bästa humör. Det är mina bästa dagar i månaden. Sen ägglossningen dippar det lite grann, så är det lite grann okej. Och sen har jag ju en vecka innan mens, alltid, när jag får min PMS. Och det är de jävligaste dagarna någonsin. Så det är en vecka i månaden som är helt vidrig. Presterar dåligt, är tjock, är finnig, är på dåligt humör, sover dåligt. Och det här håller i sig in på de två första dagarna på mensen, skulle jag säga. Så säg att jag har 9-10 dagar i månaden som är usla för mig, helt enkelt. Mm. Och så kanske lika många som är riktigt bra, och sen har vi några neutrala.
Ja, och det är det som är intressant när man tittar på forskning kring kvinnokroppen. För det ena är ju att man kollar på hormoner, att man kollar på hur blodet förändras, alltså i värdena och så vidare. Att man tittar på det fysiologiska. Men det som är, som jag skulle säga, det stora utmaningen med PMS, jag som följer extremt många kvinnor och deras träning och deras kost och hur de upplever sin vardag och sin livsstil och så vidare, det är ju den mentala tåligheten. Alltså PMS, visst, det kan vara jobbigt att man känner sig svullen, att man blir plufsig runt magen, att man binder vätska och flera går upp kanske 4-5 kilo plötsligt mitt i månaden. Men den mentala tåligheten, det här att man inte kan stå emot motgång, att man börjar böla, att man blir irriterad och aggressiv mot sin partner och sina barn, och det här att man känner att man är jätteduktig på att äta och sen plötsligt några dagar så failar allting och så börjar man leta i skåpen, börjar äta godis som man inte har planerat, och så känner man sig misslyckad för att man inte kunde stå emot suget och så vidare. Det är ju någonting helt annat, och det är det jag tror att många skulle må bättre av att faktiskt vända sig inåt och fundera över, precis som du har gjort. Hur ser min månad ut? För det är mycket lättare att förutse det om man vet, ja men just det, det är den dagen, det är därför jag känner mig lite ledsen, istället för att tro att det är på riktigt. För det är ju många som har så stora problem så att de vill ju skiljas en gång i månaden.
Ja.
Och byta jobb och tro att man är jättemisslyckad för att man inte kan stå emot att öppna kylskåpet och börja äta på nätterna och så vidare. Så att det är två olika delar. Dels det fysiologiska, vad som händer i kroppen, men också vad som händer med mina tankar och känslor. Och jag tycker det är viktigt att hålla isär de delarna.
Alltså jag skulle ju önska att det fanns ett piller man kunde ta så här innan PMS, nu tar vi det här pillret och så neutraliserar vi allt. Det hade varit så himla skönt. Men du har ju rätt i det du säger, det sitter ju mycket i huvudet också, för man grinar åt allt. Och sen så vet ju jag, med mig själv. Jag, för det första så är jag jättehungrig, som du beskriver. Äter allt. Alltså man vill äta hela tiden. Och på kvällen när man ska lägga sig, och man mår ju jättedåligt av det, för att man har legat och proppat i sig, så ska man gå och lägga sig och känna sig helt så här, som en gammal padda. Men vad som också händer är att jag blir otroligt svartsjuk när jag har PMS. Nej, men, och det brukar vara helt lugnt. Jag har ju ett distansförhållande så här. Det funkar ju inte att gå runt och vara svartsjuk, för vi måste ju lita på varandra, det funkar ju inte annars. Men just de här, det är några dagar under PMS som jag blir så svartsjuk och blir så här som en missil som bara söker mitt mål, för jag bara vill liksom skapa någon slags drama. Så det där måste jag verkligen tänka på, att jag måste motverka på något sätt.
Det handlar inte om andra, utan det handlar ju om dig själv.
Jag får inte reagera på det. Jag måste alltid tänka det så här när jag går igång på så här små grejer. Nej. Du har PMS. Du har PMS. Om du fortfarande känner så här om en vecka, ta det då. Men det gör man ju aldrig.
Nej, och det är det jag tror, att ha lite is i magen är viktigt. Och sen är det klart att man ska ju känna saker. Vi är ju emotionella varelser. Vi ska vara komplexa. Vi ska ha ups and downs i livet. Men jag tror att man vet när det har gått för långt. Och det finns ju hjälp att få. Jag är inte expert på det, men jag tror att det finns. Man kan få någon medicin för det, någon tabletter, för att man ska liksom hålla det lite grann i schack. Men de som, ja, men just det här att man vill skiljas, om det går så pass långt att man en gång i månaden konfronterar sin partner att vi måste göra någonting åt det här, vi måste gå i terapi. Då går det ju ut över andra. Det är en sak om man själv går runt och mår, ja, men mår lite kast liksom. Men jag tror att man kan få hjälp med sånt där, men jag är inte helt säker.
Jag ska faktiskt kolla upp det, för det skulle kunna behövas för mig i alla fall. Men du, jag tänkte på en annan sak som du ville prata om idag. Och det var det här med att träna för att se snygg ut.
Ja, just det. Jag nämnde ju det för dig. Jag går ju samla på med saker under veckan. Och så tänker jag så, men ibland skickar jag iväg ett meddelande till dig. Men det här måste vi prata om. Och så ber jag dig tänka lite grann på det också, så att vi ska liksom vara på samma nivå. Jo, jag tycker att det är så intressant att år 2016 så har det blivit lite icke-PK att träna för att vara snygg.
Alltså, förklara hur du menar.
Lite fult att träna för att bli snygg.
Men det går ju lite grann emot att det på till exempel Instagram svämmar över av brudar i träningskläder som har den här lilla Kardashian-rumpan och så getingmedian som de lägger upp. Jag tycker man ser sånt hela tiden.
Men det är lite liksom hyckleri där ju egentligen. Det är lite dubbelmoral.
Förklara.
Ja, men mitt ideal, mitt fysiska ideal, det är att vara stark, snabb och snygg. Och jag kompromissar ju, så att jag är ju inte starkast och jag är inte snabbast och jag är inte snyggast. Och så får det vara, att jag är liksom nöjd ändå.
Men vågar du säga det till folk så här, till dina klienter och sånt? Vågar du säga så här, jag tränar för att vara snygg?
Ja, men jag kan ju säga så här, om vi ska göra en rumpövning, då kan jag ju säga tre argument till varför det är viktigt att ha en stark rumpa.
Ja.
Och sen kan jag lägga till, och sen är det också kul om man känner att den är lite snygg, som är liksom fjärde lite grann på sidan om. Ja. Men i min roll som PT är ju en sak, men min roll som, ja, men här är Lovisa Sandström, 32 år gammal, tvåbarnsmorsa. Ja, men det är klart att hon vill känna sig snygg. Vi hade ett gammalt avsnitt av Träningspodden som jag tyckte var intressant, där vi pratade om, skulle du fortsätta springa eller löpträna om du blev tjock av att göra det för att du älskar att springa? Alltså,
skulle
du fortsätta
nej.
Göra någonting som man älskar ifall man blir ful av det?
Nej, jag skulle inte det. Helt ärligt alltså.
Nej, och det är det här som är det intressanta. För det första då, att vara ful och att vara tjock, det är absolut inte samma sak. Och det ska man ju liksom ha klart för sig. Men jag har en ganska så stark inre drivkraft till träning för att jag blir snygg. Och inte bara blir snygg för att jag tycker att jag tittar mig i spegeln och så känner jag så här, ah, allting sitter precis där det ska vara. Utan också för att jag känner mig snygg. Alltså att jag känner, när jag rör mig, jag känner mig lite mer nöjd med mig själv. Och då tänker jag på den här snygghetsfaktorn. Alltså, vad är det man blir snygg av? Kan man träna bara för att man känner sig snygg? Är det tillräcklig motivation? Vad tycker du?
Ja, det tycker jag. För vet du vad som är det fiffiga? Det gäller ju att var och en hitta sin egen motivation. Om den enda motivationen man har till att träna är att man vill vara snygg, träna då för att du vill vara snygg. För då kommer det att motivera dig att ändå göra dina pass och gå och träna. Men vet du vad som är det fiffiga? Att det andra får man ju då liksom på köpet. Det här med att man lever längre, att man blir starkare, att man orkar mer, att man blir piggare, gladare, bla bla bla. Även om det inte är ens motivation för att träna så kommer ju det med. Så det kan, jag tycker aldrig det kan vara dåligt. Alltså jag tycker ingen motivation till att träna kan vara dålig. Så ska jag säga.
Nej, nej. Ja, men för att jag är lite kluven i det här. Därför att jag tror att man måste ha ett intresse. Jag tror att man måste tycka att det är roligt för att orka upprätthålla träningsrutinen för att bli snygg. Eller för att fortsätta vara snygg. Men till exempel, om man tittar på, det finns ju massa andra sätt att bli snygg på. Ja, men jag kan ju få ett komplimang om jag lägger upp en bild på Instagram när jag har tv-smink på mig. Då bara, åh gud vad snygg du är. Och då fattar jag ju att jag, ni ser mig aldrig med smink annars, och då blir det sån extrem kontrast och att jag blir jättesnygg. Skulle jag lägga tid på att gå make-up-kurser, om jag skulle köpa på mig en smink, vad ska man säga, en sminkgarderob och varje morgon lägga en halvtimme på att sminka mig, men jag skulle bli mycket, mycket snyggare. Om jag skulle lära mig föna håret, göra snygga frisyrer, gå regelbundet till frisören och alltid vara jättesnygg i håret, ja, men då skulle också min snygghetsfaktor öka av att jag fixar håret. Om jag la pengar på att köpa garderob, massa kläder, jättesnygg, gå till stylist, få de här liksom verkligen piffig, men då skulle också min snygghetsfaktor öka. Men jag har inget intresse i att lära mig sminka, men jag har liksom inget intresse och driv i att hålla på med håret eller att lägga massa pengar på snygga kläder. Så att jag har liksom plockat ut mitt intresse och där känner jag att jag kan göra mest jobb. Och det jag tycker är roligast och där det är det jag håller på med träning. Medan det finns ju jättemånga andra som inte tränar som är sjukt snygga ändå. För att de håller på med hår och smink och kläder. Och sen är det ju många som är snygga för att de inte håller på med någonting ändå. Är du med på vad jag menar? Man måste fortfarande ha ett intresse för att orka upprätthålla det här arbetet dagligen med att vara snygg.
Ja, men det har du nog rätt i för sig. Det kanske inte räcker bara med den motivationen att jag vill vara snygg så nu går jag och tränar. För du har nog rätt i det. Då blir det nog lätt att man hittar ursäkter och skiter i det och sådär. Men det jag tycker är lite tråkigt faktiskt, det är ju att man nu för tiden nästan ska be om ursäkt för att man tränar för att vara snygg. Man vågar ju för det första inte säga det. För då får man ju direkt en hop människor på sig som säger att man är så himla ytlig och utseendefixerad och bla 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 bla. Det är hitten och ditten. Så det törs man ju knappt säga nu för tiden. Och skulle man säga det, då ska man ändå liksom ursäkta det med att jo, men jag tränar också för det här och det här och det här och det här och det här. Ja. Varför är det så?
Ja. Ja, men för att jag tänker som människor som påfåglar. Alltså att vi gör ju ändå någon form av skönhetsritual de allra flesta av oss på morgonen.
Ja, alltså även killar. Vi pratar ju inte bara tjejer nu.
Nej. Nej, men alltså kläder. Att man rakar sig. Att man fixar håret. Vissa, det har ju blivit allt mer vanligt att killar också sminkar sig. Använder någon sån här färgad dagkräm och så vidare. Vi har ju någon form av skönhetsritual allihopa. Vi går ju inte bara raka vägen ut genom dörren.
Nej.
Så att det finns ju någonstans ett driv, inte bara för hygieniska skäl att fixa ordning sig, utan också för att man måste på något sätt vilja attrahera andra människor. Inte sexuellt, utan attrahera, ja, men alltså i möten.
Och jag vill inte skrämma bort dem.
Det är för lite så. Nej, men jag tycker att det här är intressant. Och jag tror att det allra viktigaste när det handlar om snygghet, det är att man har ett realistiskt ideal. För att jag har ju turen, jag vet inte om det här är en slump eller om jag har liksom förankrat det här själv, att det är väldigt medvetet. Men mitt ideal, mitt kroppsliga snygghetsideal är väldigt nära det som jag har genetiska förutsättningar för. Det vore väldigt jobbigt om jag hade ett ideal där man skulle ha långa slanka modellben, långa slanka muskler och du vet jobba med toning i träning för att man vill liksom upprätthålla den här långslankheten. Jag älskar korta, bulliga muskler, du vet den här lite friidrottssprinterkroppen. Och då är det ju så bra att det är så som jag har gener för att kunna se ut ungefär.
Exakt.
Och det är ju det som jag tror är det jobbiga med att träna för att vara snygg. Det är för att det man själv klassar som att vara snygg hänger inte ihop med det som man har potential till att själv kunna bli.
Jag fattar vad du menar. Om inte alla nu liksom har någon slags ideal som bottnar i ens egen kroppform då, men så är det ju inte idag.
Nej, det är det som jag tror är problemet. Att det man, min kompis Karin, hon brukar säga att hon känner sig aldrig så snygg som när hon har träningskläder på sig. Det är liksom, då känner hon sig så het. Och det har ju inte att göra med att någon annan tycker att hon är snygg, att någon annan tycker att hon är het, utan då trivs hon allra bäst med sig själv. Och det är ju det som är det coola med träning, att det handlar om att förhålla sig till sig själv och sin egen kropp. Jag kan ju se kvinnor, eftersom jag jobbar mycket med kvinnor, de är fruktansvärt vältränade. Alltså det är så mycket muskler, de är så deffade, men det säger ingenting om hur mycket de älskar sig själva. De kan, alltså att vältränadhetsfaktorn hänger inte ihop med sin kärlek till sig själv.
Nej, men det gör det ju verkligen inte. En del som har liksom i andras ögon de perfekta kropparna kan ju vara super missnöjda och ha jättedålig självkänsla och inte alls tycker om sig själv. Jag tror att jag har nog landat i någonting så här, att jag tränar ju precis som du, så tränar jag också delvis för att vara snygg. Det är viktigt för mig och det är viktigt i mitt jobb. Folk ska ändå titta på mig, så att jag, det är klart att jag vill se snygg ut. Jo, men det är ju så.
Det är avstötande.
Ja, men man vill ju inte ha ett radioutseende liksom när man ska stå i tv. Nu säger jag något igen som folk kommer att klanka på.
Ja, nu kommer de höra av sig och mejla oss nu, Jessica.
Ja, att jag alltid trampar i klaveret. Ja, men i alla fall, det är klart att man gör det. Men vet du vad jag har landat i någonstans? Jag har landat i att jag, och så du bara skrattar åt mina...
Ja, men vi har läst ju alla meddelanden grodor som vi får.
Jag är inte så censurerad här i träningspodden. Det får ju folk bara take it or leave it.
Ja, alla som har ett radioutseende, vi ber om ursäkt i förväg för att ni känner er kränkta.
Men jag specificerade inget radioutseende.
Nej.
Nej, men vad heter det? Det måste handla om, det är ju att man vill vara sitt bästa jag, har jag tänkt på ganska mycket på sistone. Att träna för att bli snygg, men att bli mitt snyggaste jag. Att jag känner att jag har gjort vad jag kan för att vara mitt bästa jag. Och då, om man ska vara lite djup, så handlar ju inte det bara om utseendet. Alltså hur jag ser ut på utsidan. Att jag har en snygg, vältränad kropp. Och att jag har fin hy. Och att jag har sminkat och piffat mig och sådär. Utan också att försöka bli mitt bästa jag med de inre egenskaperna. Att bli en bättre människa. Att hela tiden jobba med den sidan också. Alltså det känns viktigt för mig, att känna att jag är mitt bästa jag, både på ut- och insidan. Nu är man ju inte alltid det, men åtminstone sträva åt det hållet. Annars skulle jag känna att vad jag kastar bort mig själv, förstår du?
Ja, nej, men jag hänger med på, och det här att vara sitt bästa jag, det kan låta lite klyschigt och sån här insta-quote, när man liksom lägger så här ett citat och så vill man liksom vara inspirerande på Instagram och att alla ska liksom klicka på like och så vidare. Men det säger ju ganska mycket om synen på sig själv, därför att jag tror att det är många som går runt med en känsla av att man inte är sitt bästa jag, att man inte kommer till sin rätta, att man inte får vara den man är, får säga saker som man tycker, får känna de saker man känner och så vidare. Att det är ett avstånd mellan mitt bästa jag och där jag är idag. Och att det handlar inte om relationen till andra människor, utan det handlar om att jag når ut min fulla potential. Och det tycker jag är jättesvårt. Alltså att nå det och att veta vilka områden ska jag jobba med för att nå min fulla potential.
Ja, men det är ju jättesvårt. Och så, det kanske är enklare när man pratar om det ytliga egentligen. För att jag tror väldigt många har någon slags bild av någonstans i livet där man har varit, där man tycker att wow, så där såg jag ut och då tyckte jag att jag var snygg. På de här bilderna tycker jag att jag är snygg. Jag gillar liksom det här med mig själv och så här skulle jag vilja se ut. Och det är ju där kanske man ska sätta målen, för att jag har ju också tränat efter några konstiga idealbilder. Och jag har ju alltid i hela mitt liv vill ha en smal liten getingmidja, och det kommer jag aldrig att få för att jag är rak, och det där kan irritera mig ibland. Jag vill ha en midja, men det händer ju inte hur jag än tränar. Så att nu försöker jag istället titta på bilder av mig själv och tänka så här: wow, på den här bilden tycker jag att jag är jättefin, så där skulle jag vilja se ut. Nu liksom har jag det som målbild när jag tränar. Så istället för som många PTs förr i alla fall sa till en så här, men välj ut en målbild på en kropp som du tycker är snygg, sätt upp den på kylskåpet och då kommer du inte att öppna dörren där och gå in och mumma liksom, och du kommer vara inspirerad och gå till träningen. Sätt upp en snygg bild på dig själv, det är mitt tips, och titta på den bilden och tänk så här: det där ska jag till, det där är mitt bästa jag, det där är så bra som jag kan vara. Och då snackar jag ytligt. såklart.
Jag håller med dig fullständigt, Jessica. Jag tror att fokusera mer på sig själv och vad man håller på med än hur andra ser ut och vad andra presterar när det gäller träning, oavsett om det är att vara snygg, snabb eller stark.
Du är så klok, Lovisa. Klok som en bok. Nu måste jag fråga det här när vi slutar. Ska du springa Lidingö-loppet i helgen? För i sånt fall så kommer jag säga att du är lite galen.
Nej, 3 lopp på 3 helger, det är alldeles lagom för mig.
Jag tänkte väl, alltså hade du sagt det, då hade jag tänkt såhär, nej, hon är inte klok, hon är lika galen som den där Thomas som ska springa 40 lopp på ett år.
Ja, exakt. Nej, det är jag verkligen inte. Jag ska ha en ganska så lugn helg, tänkte jag. Jag ska faktiskt gå på kampsport. Jag ska gå och se min första thai-boxningsmatch.
Oj, 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 gud. Det här har vi inte tid att prata om nu, för då blir det här avsnittet så långt. Men jag vill prata med dig om det här. Om boxning. Vi är inte på samma spelplan där, känner jag. Men det här kan vi, det får vi prata om. Vi får spara till nästa avsnitt. Påminn mig.
Ja, det ska jag göra. Vi pratar träningspodden Goes Boxing nästa vecka. Jag tänkte att vi skulle ta med oss en lyssnarfråga innan vi avslutar den här veckans avsnitt av träningspodden.
Ja, vi har ju fått jättemånga lyssnarfrågor. Det känns som att nästa vecka får vi kanske göra ett litet svara frågor. Nej, vad heter det? Fråga svar. Du säger, jag kan inte tänka efter
frågespecial.
Fråga svar special.
Ja. Så här lyder frågan. Jag är en vanlig motionär som tränar några pass på morgonen varje vecka och är intresserad av att höra i podden hur ni rekommenderar med frukost, och måste man äta något efter ett pass på gymmet på morgonen? Äter du frukost om du ska träna på morgonen?
Oftast inte faktiskt. Jag mår lite illa tidigt på morgonen och jag går ju liksom inte upp en timme innan jag ska träna för att äta frukost. Utan nej, jag brukar äta efter jag har tränat.
Jag själv växlar nog. Om jag ska träna på morgonen så kan jag lika gärna träna fastande på det som jag käkade kvällen innan. Så som att jag äter en banan eller en smörgås eller kanske ett kokt ägg eller liknande. Jag skulle inte äta en stor frukost innan ett tidigt morgonpass. Men jag tycker nog själv, och den här rekommendationen brukar jag ge, att om man ska träna ett hårt pass, alltså att man ska ut och promenera, det är klart man kan göra det på fastande mage, det kommer inte hända särskilt mycket. Men man kanske inte heller blir så mycket mer vältränad av att promenera. Men om man tänker att man ska köra liksom ett hårdare intervallpass eller att man ska in i gymmet och träna, då tycker jag nog att det är bra att ha någonting i magen, just för att man kan träna oftast hårdare om man har käkat någonting som man får energi av. Och särskilt är man tjej och vill styrketräna och få lite mera muskler, då tycker jag att man ska vara rätt rädd om de musklerna som man har och därmed vara försiktig med att träna med för låga energinivåer, för att kroppen är tyvärr inte så smart att den tar av fettet det första den gör. För det är många tjejer som tränar liksom fastandes och det är lite så här hungerkänsla, att man gillar känslan av att vara hungrig, så tänker man att träningen blir mer effektiv då. Men jag tror att träningsresultatet och effekten av träningen blir mycket högre om man har käkat, så att kroppen faktiskt kan använda energin till att bygga mera muskler och inte använda energin från musklerna för att skapa bränsle till att kunna träna.
Exakt, och det där har ju min kille också nu lärt mig, något som jag måste göra. För att jag kan ju vara en sån där som gillar så här känslan efter ett pass, att jag känner att nu har jag bränt ur kroppen liksom. Vad gött det känns. Och då är inte det första jag vill göra att proppa i mig massa mat. Också för att man kan bli lite illamående när man har kört hårt och sådär, så att det känns, så äta är liksom inte det första man är sugen på. Men då har min kille lärt mig så här: du måste stoppa i dig protein efter att du har tränat. Och då har jag sagt till honom så här: det är bara såna här muskelbyggare som gör det. Men han bara, nej, det är viktigt för alla. Så att nu har jag börjat med det. Så nu äter jag har börjat med såna här proteinpuddingar. Så jag stoppar i mig en proteinpudding direkt efter jag har tränat. För att, precis som du säger, kroppen inte ska käka på mina muskler, utan att det kanske ska käka lite på fettet istället. Jag vet inte om det funkar, men det känns ganska bra ändå.
Jo, men det funkar faktiskt så. Jag tycker att man ska vara rädd om de musklerna som man har, som oftast inte är så stora om man är tjej. Och faktiskt äta efter träningen. Men det man också kan tänka på, det är att låt det gå max 90 minuter efter träningen. Man behöver inte sitta i omklädningsrummet och ha med sig en matlåda för att äta direkt. Det kan gå 90 minuter. Och det allra bästa, det är ju om den måltiden som kommer efter träning är en måltid som man ändå skulle ha ätit. Man behöver inte äta en extra måltid för att man har tränat. Om det inte är så att man verkligen vill gå upp i vikt, då behöver man äta fler måltider under dagen. Men man kan äta någonting som man ändå hade ätit i mängd, men man ser till att man tajmar det till nära in på träningen, alltså max 90 minuter, det är en bra riktlinje. Men är man en väldigt liten tjej och verkligen vill biffa på sig, då behöver man faktiskt äta fler måltider och så kanske öka på lite extra på fettet. Men jag tycker att alltid käkat någonting innan träning på morgonen om man ska träna ordentligt hårt, och sen så vara noga med att faktiskt inom 90 minuter käka någonting ordentligt, så att man inte bara, ja, vad ska jag säga, ta lite vatten och så tycker man att man gillar känslan att vara lite hungrig, att man har gjort ett bra dagsverke. Det gillar inte jag.
Nej, och så vad jag tycker är viktigt också har jag märkt när jag ska gå upp på morgonen och springa, som jag oftast gör på morgonen, att det är viktigt att fylla på med vatten innan passet. För att när man sover så får man ju lite vätskebrist. Och fyller man inte på med vatten, så går man ut och springer, gör av med ännu mer vätska. Då kan man börja dagen med en ohärlig huvudvärk om man har otur. Och känna sig väldigt så här matt och trött och inte ha någon energi alls. Så att ibland, om man är en sån som jag som inte gillar att äta så tidigt på morgonen, så kan det räcka med att fylla på med några glas vatten och en kopp kaffe typ.
Ja, och det tycker jag är ett bra tips. Det är ju en av de första insatserna som jag gör när jag tittar på så här kostrådgivning och analyserar kostdagböcker hos våra klienter. Det är att titta just på frukosten, att man får ha ett glas vatten. För det är väldigt många som bara har kaffe och sen har de lite gröt eller en smörgåsöga, att det finns liksom inget riktigt vatten. Och sen så blir det en dålig spiral resten av dagen. Så att man tar ett glas vatten, det är någonting, yogisarna, de pratar ju om citronvatten, ljummet citronvatten. Det behöver absolut inte vara så extremt, men ett glas vatten alltid innan träning och alltid till frukost innan man går hemifrån.
Precis.
Yes.
Du, vilket långt avsnitt det blev.
Ja, vad roligt. Jag hade mycket inspiration.
Exakt, för tänk om det är någon som har med sig det här under Lidingöloppet. Då har de ju med oss extra länge i örat.
Ja, exakt. Det är ju perfekt. Det är ju roligt. Man måste lyssna på träningspodden och träna samtidigt. Det är den här gyllene regeln.
Precis. Och vill ni ha några sista tips inför loppet, i alla fall som jag lägger upp min sista tid precis innan start, då kan ni kolla in på min blogg, jaskalmanis.com, för där har jag skrivit lite om det.
Ja, men det är ju perfekt. Vad roligt. Mm.
Ja.
Då säger vi stort lycka till alla Lidingöloppslöpare och alla ni andra som tycker att löpning, det är någonting som pest och pina. Det är helt okej, okay. Man får tycka om vad man vill. Och man kan träna för att vara stark, man kan träna för att vara snabb och man kan träna för att vara snygg. Alla motiv till att träna, de gillar vi.
Precis, och med det så önskar vi trevlig helg. Vi hörs igen om en vecka. Hejdå!
Puss, puss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.